La oss be. Ja, Herre, vi ber med sangerens ord. Ånd fra himlen, kom med nåde. Kom med liv och lys här ned. Låt din gudoms makt nå råde. Gör oss vis till salighet. Livets ord må du förklara, så det virker vad du vill. La oss här dess kraft erfare. Fyll vår själ med helig eld. Ja, Herre, det ber vi dig om. För det är det bara du som kan. Det står icke i vår makt. Herre, vill du med din gode helige ånd åpenbara ditt ord och dina löfter och din frälse. Och så ber vi, Herre, att du också denna stund må skjule ditt vittne i din nåde, så icke jag står i vägen för din sannhet. Det ber vi, Jesus, i Faderns, i Sönnens och den helige Ons namn. Amen. Vi ska läsa det 13:e vers i Apostlagärningarna kapitel 2. Apostlagärningarna kapitel 2 i Jesu namn. Och då pinsefestens dag var kommet, var de alla samlet på samma sted. Då kom det med ett en lyd från himmelen, som när en väldig stormvär farer fram och fyllde hela huset där de satt. Och det viste sig för dem tunger like som av eld, som delte sig och satte sig på var enkelt av dem. Då blev de alla fyllt med den helige ond. Och de begynte att tala i andra tunger, allt eftersom onden gav dem att tala. Nå bodde de i Jerusalem gudfryktige judiska män från alla folkeslag under himmelen. Då denna lyden hördes, samlade i sig en stor folkemängd, och de blev förvirret, för de hörte dem tala en vär på sitt eget språk. De blev helt ute av sig av undring och sa: är icke alla disse som talar galileer? Hvordan kan det då gå till att vär av oss hörer vårt eget språk, det som vi är fött i? Vi är parter eller meder och elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea och Kappadokia, Pontus och Asia, Frygia och Pamfylia, Egypt och områden i Libya mot Kyrene, och vi tillrejsande från Roma, både jöder och tillhängare av den jödernes tro, kretare och araber. Vi hörer dem tala om Guds stora gärningar på våra egna språk. Och alla blev förfärdet och var i villerede. Och den ene sa till den andra: vad kan detta vara? Men andra sa spottande: det är fulle av söt vin. Amen. Da pinsefestens dag var kommet, så var de alla samlet. De är samlet, apostlarna, men också alla de andra, många andra som var kommit till tro och var blivit Jesu efterföljare. Och de var samlet på ett sted, står det. Det är som ett eko av kapitel 1 och vers 14, där det står: alla disse hållt samman och var uthållna i bönen. Och även om tempelfesten, som pinsefesten, vad kan jag säga, pinsefestens fest i templet, samlat otroligt mycket folk. Det var en väldigt stor högtid, men disciplerna och efterföljarna, de är inte där. De samlades ett annat sted och var uthållen i bön. Alltså, många vet ju att påske, det betyder gå förbi. när jag ser blodet ska jag gå förbi. Du finner det i Moseböckerna detta när de strök blodet från lammet på dörrstolparna. Men pinse, vad betyder det? Ja, det kommer från det grekiska ordet pentakoste som egentligen betyder 50. Det var ukenes högtid. 7 gånger 7. 7 uker alltså. 7 gånger 7, 49, plus en dag till, 50. Så det är 50 dagar efter påske. Pinse förekommer bara 3 gånger i Nytestamentet. Här i Apostlagärningarna 2, i kapitel 20 och i 1 Korinthierbrevet 16. Och pinsehöjtiden har sin bakgrund i det gamla testamentet. Den står i förbindelse med inbergingen av hösten, av gröden. Och blir därför också kallt för ukenes höjtid eller höstehöjtid. Men pinsen, den varar alltså bara en dag. Mens påske varte en hel uke. Och i påskeuken så stoppet vi upp för att betänka och, vad ska vi säga, rätte fokus mot den stora försoningsdagen, för det är det egentligen allt handlar om. Men eftersom tia gick så utvecklats den här skördefesten eller höstefesten sig dessvärre. Slik att det eftervärt blev en minnehöjtid för loven. Det grej liksom ut, och så istället för att fejra Guds löfter så begynte man att fejra det Gud krävde av mänsket. För en kontrast, inte sant? Religionsutövarna, de fejrar loven. Jesu efterföljare fejrar onden. Och vara en Jesu discipel, en Jesu efterföljare, betyder inte att vi är en som övervakar de andra, att de tror rätt och handlar rätt och gör rätt. Det handlar inte om att övervaka andra, men att leva sån i ordet, att ordet övervakar mig. Och det handlar inte om att laga en massa regler eller påbud för vad det vill säga att vara en kristen. Alltså fariser och skriftlärde hade gjort oändliga tillägg. Och så likeväl, Guds ord talar tydligt om vad det vill säga att Jesus Kristus är vår Herre. Han är min frälsare, ja, men han är också min Herre. Vi ska läsa ett ord i Matteus 15, vers 7-9 där. Så säger Jesus: hycklare, rätt profeterte Jesaja om dere då han sa: detta folk ärer mig med läpparna, men deras hjärte är långt borta från mig. De dyrker mig förgäves, i det de kommer med lärdomar som är mänskebud. Jesus sa till dessa strängt religiösa människor: dere dyrker mig förgäves. För det de kommer med, det är mänskebud. Och jag tror vi har nog alla vår egen religiösa bagage. På grund av uppväxt, tradition och situation. Och därför är det viktigt att vi läser mycket. Så att vi korrigeras. Jag har nog till tider orättfärdig liksom pekt finger mot någon och sagt: du må passa dig för det där. Icke för det icke stämte med skriften, men det stämte icke med det jag var vant till var det riktiga. Vi har alla vår egen bagage. Och det betyder icke att vi ska kasta vår bagage över bord eller pröva på det. Men det viktiga är att vi spör: vad står det skrevet? Vad säger Guds ord? Vad säger Jesus? Alltså, Guds ord har klara linjer för kristen livsförsel. Den kristna frihet betyder aldrig en frihet för köde, det är viktigt. Men alltså, spör icke först och främst om Noe är synd. Men alltså, vi må huska att, vad ska jag säga, troens liv, det är icke en valgfri livsförsel. Det kallar vi lever med, och det ska vi minne varandra om hela vägen så länge vi lever. Jag måtte minne mig om det tidigt idag på morgonen när jag satt på mitt kontor. Mitt kall, det är att följa ham som sa, följ mig. Och det är icke ett spörsmål om vad jag har rätt till. Men det är ett spörsmål om vad som behager Jesus och vad som gavnar hans rike. Och det är på ingen måte en frihet att göra som jag vill. Men det är att få vilje till att göra det som är rätt. Få ett nytt sinn. Påverkas av en ny ond. Herren husker på att vi är stöv. Han gör det. Och till samma tid så husker han att vi är mer än stöv. Vi är Guds barn. Båret av Guds nåde. Du må aldrig säga jag är bara ett människa. Om du tror på Jesus och tillhörer ham och är född på ny, så är du det Paulus kallar ett Guds människa. Första Timoteusbrevet 6:11 säger, men du Guds människa, fly. Mildhet. Alltså, vi må aldrig glömma den väldige forskel det är på, vad ska vi se, ett vanligt människa och ett Guds barn som är fött på ny och har fått del i gudomlig natur, det står det, och som nå är Jesu efterföljare. Och här läser vi om Jesu efterföljare som var samlat i bön och samlat på samma sted. Ska inte säga med säkerhet det är sån, men det är mycket som tyder på att det är den samma sal som där Jesu instiftade nattvaren. Men som sagt, jag vill inte säga det för säkert. Men det låg i alla fall inte längre väck från tempelplatsen än att folket hörte det som skedde och så strömmet det till. Och det är näppe tillfälle att det fadern hade lovt och det som Jesus så tydligt hade snackat om, åndsutgjutelsen, blev uppfyllt på festen för inbergingen av hösten. När ånden utgjutes begynner en helt ny höstetid för Guds folk och ett nytt kall. Da pinsefestens dag var samla, var de alldeles kom, så var de alldeles samlat på samma sted. 50 dagar ska dere tälla till dagen efter den sjuende sabbaten. Då ska dere bära fram för offer, för Herren ett offer av den store gröden. Vid den här tackefesten så blev det tatt nek av gröden och så båret fram som ett offer till Herren. Men det stora spörsmål må ju vara, vad har pinse att si för mig idag? Hvordan ska jag få erfare pinse från Gud? Hvordan ska detta bli personligt? Alltså, vi ska vända tillbaka till den första nytestamentliga pinse och se hvordan det var, de som var samla hade det den gången. Och så, icke minst märker sig, de var samla. Alltså det, den här coronatiden kom med en liten sväckelse bland Guds folk. Jag har mört folk som sagt att ja, jag går inte så ofta på samlingar längre. Jag har funnit ut att jag kan ju höra på nätet. Men det vill jag advara emot. För det, alltså, hör gärna god förkynnelse på nätet hvis du finner det. Men alltså, det är knyttet löfter för Guds folk att komma samman. Det knyttar löfter till det. Alltså, Av en eller annan grund så kallar man Thomas för tvileren. Det är inte något som tyder på att han tvilte mer än de andra. Jo, men står det inte där att han inte kunde tro? Jo, men varför kunde han inte det? För det att när det blev så kört i fällskap och menigheten och så lite förväntning så gadde han inte att gå på möte. De ser nedstämte och jag gidder inte att gå dit, det är ingenting att få där. Men det var där de möttes. Det var ju ganska skröpliga folk, inte sant? De hade ju gitt upp på en måte. Och de lockade öra så att det skulle komma någon mer på möte. För säkerhets skull. Men om du huskar att disse svaga, skröpliga discipler, de blev icke förkastet av Gud. Icke vraket av Jesus. Det är ju helt otroligt när man tänker på att den där eländiga flocken, det var de som Jesus satsade på att nå ut i hela världen med evangeliet med. Det är ett ganska annorledes rike det här. Och det är en av grunderna till att jag håller på. Jag har upp genom hela livet ofta varit i tvivl på om jag verkligen är kallt i det här. Men det som har stadfästat mitt kall, det är att det står det som var ringa, det som ingenting var, det utvalgte Gud sig. Så jag står här i visshet om att jag är utvalgt av Gud. Och det är du också. Alltså, Johannes döpte med vann, men dere ska bli döpt med den helige ånd, säger Jesus. Och jag tänker tillbaka lite till Peter. Nej, till Thomas. Alltså, Jesus kunde ha uppsökt han personligt, men han gjorde inte det. Men det är ting som tyder på att de andra fick han med nästa gång de var samlade. Och när de var samlade kom Jesus och uppenbarade sig igen. Och då fick Thomas sitt möte med Jesus. Alltså, möt upp. Och så i nedgångstider. Möt upp också när det föddes lite kedligt. Vär tro mot det fällskap du har. Möt upp. Alltså, Messias tidens stora gaver, det var syndernes tillgivelse och den helige ånd. Och då snackar vi både om ånden som princip, det vill säga ånden som föder på ny och förmedlar barnekårets ånd, som en ögonblicklig gave. Denna gave är din från det ögonblick du kommer till tro. Men här talas också om ånden som nådegave utrustning. Som förmedlar gudomlig, övernaturlig kraft. Och vi bör läsa så mycket och samlas så ofta så att icke det övernaturliga blir något unaturligt. Det ser ut som att vi älskar gröfter. Enten så blir förväntningen borta. Enten så liksom är det som att man upptatt av att det ska ske något övernaturligt än av att man lever i försoningen och i centrum. Alltså, Olav Uggläm, han sa en gång till oss som gick på förkynnelinja, dere är den mest vantro släkt jag har mött. Eneste gång dere är mitt på vägen, sa han, när du är på väg från den ena gröften till den andra. Alltså, det var gott att få vägledning och upplärning. Och jag må nämna det här också. Blir det lång preken idag så märker jag ju det när jag ser någon börjar att gå. Men alltså, jag följer det viktigt att nämna att det är forskjell på nådegaver och naturgaver. En sangstämme, det är en naturgave. Det är det. Men jag har också hört folk synge på en måte så jag måste säga, den här personen har också nådegaven att synge. Han eller hon synger evangeliet så det går in i hjärtat. Är lätt för att snacka, det är en naturgave. Och vara flink med administration och organisering, det är en naturgave. Men vi ska be om nåde att också naturgaver kan få vad ska jag säga, bringes till Herren och brukes i hans tjänst. Det kommer ett lyd från himmelen som när ett väldigt stormvär farer fram och fyllde hela huset där de satt med ett. Det kom plötsligt och överraskande, det är det första. Och det andra vi ska märka. Två måter. Alltså, öre och öje är det som kan uppfatta. En lyd som når ett stormvär farer fram. Det står inte att det var ett stormvär, men det är det närmaste man kan hänvisa till. Det var som när ett stormvär. Det är en anskuelsesundervisning. Och det berättar oss att det handlar om något som vi människor inte har kontroll över. Det finns naturkrafter och stormvär där vi bara står som tillskuare. Det var ett våldsamt stormvär i Slovakia hösten 2004. Tidigare när man kom från Poprad och skulle upp till Staris Mokovic så såg man stort sett ingen bebyggelse. Det var så mycket trär. Hösten 2004 så rök allt som var trär. Rycktes upp med rötterna. Det tog årevis att rydda upp efter det. Så när du idag kör från Poprad upp åt Stare Mokovic så ser du många hus. Fast det börjar att växa igen efterhvert. Men det är helt enormt, kämpesvärre trär blir ryckt upp med rötterna. Och det har satt sina spår. Och så var det som Herren sa, skönner du Kurt? Det är nog också i ditt hjärta som att ryckas upp med rot. Och det går inte smärtfritt. Det här är något hovmodig. Något självrättfärdig. Något egoistisk. Det är något råttent som må omstörtes. Och det går sannoliken en storm. I gråt och bekännelse. Jag husker det var på 80-talet, så var det en by i Holland. Och mer och mer folk mötte upp i kyrkan på kvällen. Och man snackade om att det var en enorm väckelse i den byen. Broder Andreas reste ut dit. Och så sa han på en samling vi hade. Det samlades väldigt mycket folk där nu, sa han, men det är icke väckelse. Kan du döma om det? Det var någon som blev irriterad. Ja, lite så kan jag det, sa han. Vad tar du din påstånd utifrån? Jag har sällan sett så mycket folk, men det var icke en som gråt över sin synd. Och onden överbevisar alltid om synd. Ja. Du ser, elden gör tre ting. Den förtärer. Den värmer och den lyser. Ilden förtärer. Vi anar en ufrakomlig smärte hos det människa som verkligen får erfara pinse från Gud i sitt liv. Du ser, såväl i ditt liv som mitt liv så är det något som må förbrännas. Ryckes upp med rot. Något självisk. Kanske skjult för människors öje. Men som likväl hindrar Guds gärning i våra hjärtar. Och så måste jag spöra mig idag tidigt på morgonen. Är jag villig att låta det ske i mitt liv? Eller vill jag bara snacka till andra om det? Har jag något av den här heliga förväntningen att detta ska ske? Eller regnar vi bara med det som är möjligt? Är du redo att bli helt avhängig av Kristus på absolut alla områden i livet? Alltså, vår gamla natur föraktar att vara totalt avhängig. Vi har erfart att akkurat det som var omöjligt när vi strävet och kämpa som mest, det blev så uändeligt lätt när vi bara låt Herren få slippa till sa Rosenius. När han fick gitt oss troen, freden och kraften. Vi må vara på vakt. Daglig studera. Hvis du inte har en rutine. Hvis du inte en gång brukar 10 minuter om dagen på Guds ord, så kan du bara glömma allt jag säger här. För det kommer aldrig att hjälpa uansett. Hvis vi inte skönner att utan ordet så dör vi. Dagens tema är pinse. Dagens tema är onden. Men vi må huske onden bor i ordet. Och när vi regelmässigt läser detta ord får onden ingång i vårt liv. Och det renser icke utan smärte. Men han kommer icke bara med smärte, men också med frigöring. Det var som jag sa när jag förtalte en om en livskris jag hade då jag fyllde 60. Du skjønner, när jag närmade mig 30 år så var det någon som sa att jag skulle vara beredd på att kanske bli deprimerad. För man följde sig så gammal när man blev 30. Men jag syns det var väldigt grejt att bli 30 alltså. Men då 40, det var ju mycket värre. Det var ju allvarliga ting. Och jag syns det var väldigt all right att bli 40. Men 50, det var visst en stor livskris, för då var ju livet slut. Och jag syns det var väldigt fint att bli 50. Så jag trodde jag var immun mot alla de här ålderskriserna, men det visste sig att jag samlade ihop allt samman till 60-årsdagen. Jag höll på att stryka med. Jag hade inte lust att se ett människa. Livet var så förfärdeligt. Och så var det en som har lite annan ekonomi än mig som skulle sända mig avsted. Jag skulle få en biljett och så skulle jag resa iväg i 14 dagar och glömma allting. Men jag säger, kan inte det? Kan du inte det? Nej, säger jag, för jag är predikant. Vad menar du med det? Jag säger, där kan man inte flykta från livskriserna. Då har man ingenting att göra på en talarstol. Jag må genomleva det här. Jag ska inte gå in på det. Men alltså, jag mötte mig själv i dörren och jag likte inte det jag mötte. Och alltså, sannheten kan smärta. Uppgör kan smärta. Förfärdelig. Ja, sannheten smärtar. Men sannheten icke bara smärtar, den sätter oss fri. Halleluja. Så jag kan ärligt säga, den sonen har frigjort, han är virkelig fri. I ham har dere också, då dere fick höra sannhetens ord, evangeliet om deres frälse. I han har också dere, då dere kom till troen, fått till insegl den helige ond som var lovt. Han som är pantet på vår arv till egendomsfolket för lösning, till pris för Guds härlighet, står det i Efesebrevet. Då vi kom till tro fick vi den helige ond som var lovt. Då skulle väl allt vara grejt. Men alltså av och till så kan det i förkynnelsen höras ut som om att målet är nått då vi är kommit till tro. Men det är ju då det begynner. Alltså, jag tänkte på något som en som heter Asbjørn Aavik sa 69, där jag satt uppe och hemma hos han på Dag Hammarskjölds väg. Han fortalte om en period då han hade rest med lite möter i Norge. Och så var han som, hos en familj som hade en gutt på 2,5 år som satt på golvet och lekte med klosser medan de vuxna snackade samman. Jag var där 15 år senare, sa han, då var gutten 17 år. Men han satt fortsatt på golvet och lekte med klosser. Där skönte jag att det var något som inte stämte. Alltså. Jag måste riktigt lytte för att få det med mig. Men det var något där. Alltså, Frälsens gave, syndernes tillgivelse. Det här att bli rättfärdiggjort av Gud och få den helige ande som pant, med det följer ett stort ansvar. Frälsen är fri, den har Jesus betalt för. Men att ta emot denna frälse och uppståndelsekraften, det kostar allt för vår gamla natur. Jag tror vi har varit någorlunda flinka på att säga att du kan inte göra något för din frälse. Frälsen är betalt. Den är gratis, säger vi. Det här är ett lite banalt uttryck. Jo, själva frälsen är gratis. Men vi bör ju kanske vara lite tydligare på att det kommer att kosta dig allt hvis du tar emot den. Alltså, den tiden jag kommer med och någon blev frälst, så sa de, har han kommit igenom? Det var liksom inte nog att han tog en avgörelse. Men har han kommit igenom? Vägen till livet är smal, porten är trang. Och det är ting som jag inte får med mig genom den porten som hör till hemma i mitt gamla liv. Och vill jag behålla det, så kommer jag inte in genom porten. Men nu lever vi ju en tid då det finns tillbud på så många porter. Om du är intresserad i det och det, då ska du gå till den menigheten. Om du har den läggningen, då går du till den menigheten. Det är mycket så kallt andligt arbete idag som vi kunde sätta det svenska vägbolagets skilter på. Här pågår vägförbättringar. Men jag må bara säga det att jag gråter. Tänk så många som tror det är på vägen. Ja, för det jag fått höra det är att det är grejt. Och så när de kommer till den ändliga porten med det lasse de har, så kom de inte igenom. Min vän, porten är trang än idag. Vägen till livet är smal och det är få som finner den. Det som är så jobbigt med Jesus är att han är så sann. Han skjuler inte något av smärten med den. Guds ord säger att han ger sin helige ånd till de som lyder han. Det betyder inte att vi betalar med vår lydighet, men hvis vi inte gider och höra på vad han säger, så kan man inte göra så mycket. Det var en som hade lust att ge upp allt sammen. För han sa, Gud talar inte till mig. Jag har verkligen bett. Och jag har inte fått något svar, nu kan jag inte göra mer. Och han var så skuffad på Gud. Gud talar inte till mig längre, sa han. Vad säger du till det? Jag sa, då har jag ett råd. Fortsätt att be. Jag tror han ska tala till dig, jag tror det. Men hör nu här. Intill han talar igen, kan du nöje granska det han allerede har talt? Hur mycket läser du dagligen? Jag läser inte längre, sa han. Jag vill säga, där skönner jag Gud. Varför ska han se något mer till dig? När du inte tar hänsyn till det han allerede har talt och som vi är säkra på att det är han som har talt. Be Gud om att bli fylld med kraften från det höje. Det är inte en kraft som gör att vi känner att vi kan det eller klarar det. Men det är en kraft som gör att vi kommer att bli något så missförstått. Och det är så märkligt den tid vi lever i. Alltså att hvis någon säger något så hänvisar jag, men alltså, för var bekännelsen sån och sån. Du kan inte säga sån när Guds ord säger sån. Jaha, så du tror du är bättre än andra. Tänk, om man lyfter fram vad Guds ord säger idag, så tror man är bättre än andra. Nej. Låt oss hålla fast på det vi tror på och så mötes. Möt upp. Där du hör hemma. Var trofast. Och så kan det ske att när du minst har väntat det får du en beröring av Gud. Alltså, det är inte det spektakulära som ska driva oss, men löftene. Vi må vara på vakt. Och så studera skriften daglig, så vi inte får ett annat bilde av vad som är Guds liv och Guds kraft än vad Gud har och skriften visar oss. Så vi inte begynner att drömma om en helt annan väg och en annan kraft än den Gud har lovat oss. Jag såg för några dagar sedan ett upptag för ett sted i Amerika där de talade om kraft. Det var helt förfärligt. Det var en helt annan åndsmakt. Alltså, Herre, sänd oss en väckelse och begynn den i mitt hjärta för Jesu skyld. Där blev de alla fyllt med den helige ånd och de begynte att tala andra tungor eftersom onden gav dem att tala. I vers 6 står det att de blev förvirret. Förfärdet, vad kan det här betyda? Och i vers, för det var något de aldrig hade mött tidigare. Och i vers 11, vi hörer dem tala om Guds stora gärningar på våra egna språk. Det är viktigt. Det är ett tecken på åndsutgjutelse det. De som blir utgjutt, de som får Herrens ånd utgjutt över sitt hjärta, de snackar inte om ånden. De snackar om Guds stora gärningar. Och i vers 12, alla blev förfärdet och var i villerede. Vad kan detta vara? Och så kommer då vers 13. Men andra sa spottande, det är fulle av söt vin. Ja, ser du, den som är förblindet av denna tidsalders Gud, han har ju sin egen förklaring på åndens gärning. Det är fulle av söt vin. Och Paulus förklarar den reaktionen slik. Är så vårt evangelium likeväl skjult, är det skjult för de som går förtapt. För denna världens Gud har förblindet i vantros sinn, så de ser icke lyset från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds bilde. Du ser den uppståndne och levande Jesus, han är en trussel. Icke bara för denna tidsalders människor och de ugudliga, men han är en trussel för alla de religiösa som icke själv har mött den uppståndne, bara hört om han. Det är förakt, spott, hån. Man hade icke kontroll. Det stämte icke med ritualer, traditionen och formen. Ska jag pröva att kommer vidare här. Efeserbrevet 5, 18 ett stycke. Drick dere icke druckne av vin. Det förer bara till utskejelser, men bli fyllt av onden. Där som Paulus säger, den som dricker mycket vin, han blir påvirkad av det han fyller sig med. Hvis du möter en som har varit alkoholist i hela livet, så kan jag se det. Sällan man är edru där jag möter han. För han har levt ett liv som präget hela hans liv och väsen. Vi blir som det vi fyller oss med. Bara det skulle vara en väldig uppfordring till att ha fast bibelläsning. Jag ska fortälla om en präst som heter Paavo Rautsalainen för många år sedan i Finland. Han hade verkligen ett önske om att tjäna Gud och tjäna sina medmänniskor. Men då väckelsen kom till bygden var det ingen som gick till prästen. De gick till byasmeden och där fick de hjälp. Och så efter en lång tid så kom Paavo Rautsalainen till smeden och så sa han: jag ville ju tjäna Gud och medmänniskor. Men när folk kommer i nöd kommer ingen till mig. Varför kommer de till dig? Det är med smärta jag må si detta, sa smeden. Men du manglar ett och därmed allt. Hjärtets inre kännskap till Kristus, den uppståndne. Och så gick Paulus och Ruotsalainen hem, och så sov han icke på 3 dygn. Och så gick han till byasmeden och fick hjälp. Och så blev Paavo Ruotsalainen en av de största budbärare Herren har brukt i Finland genom historien. Sannhetens ånd ska herliggöra mig, för han ska ta av mitt och förkynna dere. Därför så må alla våra försök på att herliggöra Jesus begynna och sluta med att vi ber om Guds ånd. Vårt ansvar är att dagligen leva i bön, fylles av anden, och så ordets plats, och uppmuntra varandra där. Och gärna läsa samman. Alltså vi må aldrig glömma att reformationen egentligen handlat om detta, nämligen ordets auktoritet över alla andra storheter, ordet. I Sakarja säger Herren genom profeten Sakarja: se, jag tar bort din synderskyld. Husker du inte något annat från dagens preken? Husk det här. Se, jag vill ta bort din synderskyld och klä dig i höjtidskläder. Och när du kommer hem idag så kan du gott slå upp Sakarja 3:4. Läs det många gånger, skriv det gärna upp på en lapp och ha det synlig och låt det få synka in i tanke och sin. För det är egentligen fortellingen det om hvordan ett människa blir frälst. Och vi ska avsluta med det här och minna om att det hela begynte med Jesu förmaning om att vänta på det som Gud hade lovt. Och regner med att han kommer att besvara sina löfter. Be samman, det gör något med oss. Det är fint att be alene, det har också sin plats. Men det är också fint att be samman med andra. Och beröres av åndens ild som kan smälta det harde i våra hjärtor. Alltså, det är nog förunderligt med det här när Guds ånd kommer när. Då har vi inte mest problem med de andres synder, men med våra egna. Ånd från himlen, kom med nåde. Kom med liv och lys här ned. Låt din gudomsmakt och råde gör oss vis till salighet. Och så livets ord må du förklara. Det ska vi be om varje gång vi samlas. Må Gud välsigna dig. Ta vare på ordet och ta vare på Guds löfte och vänt på ham. Han vill göra något i ditt liv. Han kan beröra ditt liv. Han kan göra det som icke står i människors makt. Jag vill ta bort din synd, säger Herren. Har du bruk för det idag så blir det ditt. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, att du är försonaren. Du är den som döde för att försona våra synder, så vi skröpliga människor kunde bli rättfärdiga för Gud. Och må det vara vår glädje och tack idag. Och så ber vi om nåde och få se att du lever och är uppstanden. Att vi själv får göra personliga erfaringar av din godhet och av din gärning. Det ber vi, Jesus, i ditt namn. Amen.